Vad har du så bråttom till? Vad är det du skyndar till? Och vad är det som är viktigt för dig egentligen? Om du skalar bort allt det här som du tänker att du borde göra. Alla förväntningar som du tror att alla människor har på dig. Vad är det som spelar roll då? Och hur kan du leva mer efter det?
Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Det här är ett rum för dig som längtar efter att komma hem djupare in i dig själv och i din egen sanning. Det här är ett rum för dig som längtar efter att fördjupa relationen till dig själv och till andra människor. Mitt namn är Madeleine Mofjärd och i det här rummet bjuder jag in dig till samtal som på olika sätt rör den mänskliga upplevelsen. Och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt möter jag Mia Andersson som jobbar med coaching utifrån perspektivet långsamhet och frigörelse från det så välkända ekorrhjulet. Hur kan vi göra för att fördjupa relationen till oss själva och hitta vår egen väg och lita på våra egna inre svar? I samtalet så hör du oss dyka in i frågor som bland annat ångest. Vad är det och hur kan vi känna oss igenom den? Värderingar. Hur vet jag vad som är viktigt för mig och hur vågar jag ta de första kliven? Långsamhet. Hur kan vi göra för att minska stress och öka känslan av tillit i våra liv idag? Oavsett hur vår livssituation än må se ut. Vill du höra av dig och berätta vad det här samtalet väcker i dig så skulle det göra mig så glad. Du hittar mig enklast på Instagram under namnet Mofjärd utan ä. På min hemsida mofjärd.com så kan du läsa mer om mina aktuella program både i grupp och enskilt för dig som vill fördjupa relationen till dig själv och hitta nya vägar för att komma i kontakt med din inre kraft och självklarhet. Jag erbjuder även alltid ett gratis introsamtal för dig som känner dig kallad att jobba med mig men inte vet exakt hur. Så klicka in och boka ditt introsamtal med mig idag. Du hittar alla länkar i beskrivningen till det här samtalet. Nu är det dags att välkomna veckans gäst. Hej och välkommen Mia.
Detsamma vill jag säga.
Ja, vi sitter i ditt hem, i min podd.
Ja.
Det känns som en fin kombo. Att jag välkomnar dig till podden och du välkomnar mig till ditt hem. Det känns som någonting fint i det.
Det är väldigt trevligt att ha dig här.
Ja, men det känns som en stor stund också eftersom att vi har ju faktiskt känt varandra rent liksom privat i många år. Men inte heller umgått så jättemycket de senaste åren. Men det känns ändå som att vi har en stark kontakt. Så. Men det känns också som att det är något speciellt att mötas i det här liksom poddformatet.
Ja, verkligen. Och även om vi inte har umgått så mycket så har vi ändå följt varann och på något sätt så här varit så med varann i hela den resan som vi båda har gjort liksom de senaste åren. För vi lärde ju känna varandra när vi var på helt andra platser i livet.
Exakt.
Och att nu få sitta här känns fint.
Ja, men jag håller med om det. Och just det här, som du säger, att vi har lärt känna varandra när vi var på en helt annan plats i livet. Att jag tänker att vi... Min upplevelse i alla fall är att du kom in i mitt liv i en tid då jag verkligen var i början av min resa. Alltså verkligen så här, verkligen i början. Mm. Och det är också coolt då att få mötas efter några år och se så här, oh shit, vilka skiften som har skett i oss båda.
Verkligen, oh ja.
Så det är en fin spegling bara i det här att mötas på någon plats. Och så här, vad händer då? Men jag tänker innan vi gör någonting annat, hur mår ditt hjärta idag? Hur är det att vara Mia?
Ja, men det är helt fantastiskt att vara Mia idag. Det är måndag. Jag älskar måndagar. Tycker det är skönt att komma in i en ny vecka. Och idag så gör jag det med pirr och energi. Även om jag har haft en väldigt intensiv helg. Så det känns bara jättehärligt att vara jag idag.
Mm. Underbart.
Jag har sett fram emot det här. Så det känns bara jättekul att få sitta och starta veckan med det här också. Så det känns lätt och härligt och pirrigt att vara mig.
Mm, fint. Jag tänker, du är en person som många som lyssnar på podden tror jag kanske känner till dig. Jag tror också att det finns många som lyssnar på podden som inte kanske känner till dig. Och så jag tänker också det här för att liksom fånga upp lyssnarna. finns det någonting som du känner att så här, men det här vore nog bra att lyssnarna vet om mig? Och det kan vara saker som inte är liksom jobb eller så här, titelrelaterat. Mm. Jag tänker du nämnde det här att jag har skett en resa under de senaste åren. Mm. Finns det någonting som känns viktigt för dig att lyssnarna vet om dig?
Jag tänker direkt att vart ska jag börja? Vill ni inte veta allt? Säger hon ödmjukt. Det som är viktigt att veta om mig. Jag har ju gått från att vara en person som lever väldigt med känslorna utanpå. Som blir väldigt påverkad av liksom, yttre omständigheter. Och egentligen alltid har levt med liksom, en konstant stress inombords. Och min resa, nu när vi ändå är inne på resor, har ju handlat mycket om att gå från att vara den här stressade personen som också gick in i väggen för att det var för mycket, till att leva i sanning till mig själv och till att leva ett liv i långsamhet. Och det genomsyrar väl egentligen allt som jag liksom gör och tar mig för, att det ska vara liksom närvaro och långsamhet och livskvalitet mycket mer än att springa på och hinna så mycket som möjligt. Och det tar jag med mig i mitt privatliv, i mina relationer, i mitt föräldraskap. Jag är en ensamstående mamma till en snart 3-åring. Och jag älskar att vara en ensamstående mamma till en snart 3-åring. Det är inte alls någonting, klart att det finns utmaningar, men det är inte alls någonting som bara känns liksom jobbigt och är slitigt och som jag så här kämpar med genom vardagen, utan vi har en fantastisk tillvaro. Långsamheten och lugnet genomsyrar också mitt arbetsliv. Så det vill jag bara så här berätta om mig själv kanske, att jag har gått från att vara en väldigt stressad person som har också levt med mycket psykisk ohälsa och liksom haft ångesten som min konstanta följeslagare, till att verkligen idag leva i harmoni och samspel med mig själv framförallt. Men jag tror att också det är mycket som vi kommer prata om idag. Mm. Handlar om att leva i harmoni och samspel med sig själv. Så lite yes. Kort bara om mig och vart jag har varit och vart jag är nu.
Men jag tänker också för mig, det jag tänker på när jag tänker på dig och ditt arbete, och inte bara ditt arbete utan också så här dig som person, är mycket just det här som du är inne på. Alltså långsamheten, också det här att våga välja ett liv som kanske inte... ja, men så här, jag tänker det finns så mycket normer och idéer om hur saker och ting ska vara. Eller verkligen. Som du är inne på också det här, att bara du säger så här, en ensamstående mamma, så tror jag att det finns mycket idéer om att det är nödvändigtvis, eller att det måste vara något dåligt eller jobbigt eller utmanande. Men att även där vet jag att du också har delat kring den resan att så här, men det finns också väldigt mycket fint i det. Alltså att det går också att vrida och vända på saker. Och jag gillar det, och det är också därför tror jag ville verkligen bjuda in dig till podden, på tal om perspektiv. Att så här, jag ser det i dig, en förmåga att liksom vrida och vända på saker och göra det på ditt sätt och inte på det sättet som kanske förväntas av dig eller så. Men jag tänker det här du nämnde, att jag tänker en av de sakerna som du inspirerar till och som du hjälper människor med i ditt arbete också är just det här att hitta till mer långsamhet och kanske också hitta till långsamhet oavsett de yttre omständigheterna.
Exakt.
För jag tänker, vi lever ju också i ett samhälle där mycket går snabbt och många har kanske inte heller möjligheten. Eller det är klart, vi har ju alla möjlighet att välja, men oavsett om jag lever, går till ett jobb som är snabbt, så kan jag ändå hitta den inre långsamheten. Liksom. Så oavsett yttre omständigheter, tänker jag då. Och i det blir jag nyfiken på, så här, vad skulle du säga har varit delar av ditt liksom uppvaknande som har tagit dig till den platsen där du är idag? Alltså från det här som du beskriver med mycket ångest som följeslagare, psykisk ohälsa, utbrändhet. Vad har varit några av de liksom största uppvaknandena som har tagit dig till den här platsen som du är på idag?
Jag tror att, jag vet inte riktigt när den här insikten trillade ner hos mig, men jag kan i efterhand se att den psykiska ohälsa som jag levde i, som också innefattade destruktiva relationer både till andra men framförallt till mig själv, allting grundar sig i vilka tankar jag tillåter och vilket mindset jag väljer. Alltså att det kommer ner till det, och att vi kan välja att sätta oss i en offerroll där vi hamnar i att, varför händer det här mig? Varför träffar jag bara killar som behandlar mig som skit? Varför har jag ångest hela tiden? Varför har jag dålig ekonomi? Att man liksom hela tiden ställer frågan varför. Det är så synd av mig, vad jobbigt. Och det kan man göra. Men att någonstans skiftade det för mig och jag insåg att okej, men hur kan jag ta mig ur det här? Hur kan jag förändra min situation? Att lite så här äga situationen och sen göra vad du kan utifrån förutsättningarna som du har. Och som sagt, jag vet inte riktigt exakt när allt det här liksom skiftade. Men jag tror ändå någonstans att jag absolut så här slog i botten på något sätt. Där jag verkligen lite fick det här också perspektivet utifrån. Att så här, men är det så här jag vill leva mitt liv? Vill jag vara i en relation som bara får mig att må dåligt? Både till en partner men också i en relation som jag har till mig själv. Som är den absolut liksom, mest destruktiva relationen av dem alla. Den jag hade till mig. Så här. Varför tillåter jag de här sakerna? Och den insikten gav mig liksom perspektiv till, men kan jag välja att leva på ett annat sätt? Och i så fall, hur kan jag göra det? Och därifrån att ändra tankebanor, det förändrade allt för mig.
Jag tänker det är så lätt hänt att vi tror att saker och ting handlar om det som sker utanför oss själva, men att så mycket handlar om just de här tankarna som vi tillåter. Och jag tänker att det är ju utmanande för många människor, för att tankarna är ju alltid med oss. Ja. Men så här, okej, hur kan vi ändra det? Men skulle du säga att det är ett mönster som är vanligt bland de klienter som kommer till dig? Är det många som sitter med det här liksom offerskapet som du beskriver? Eller vad skulle du säga är de vanligaste liksom utmaningarna som folk kommer...
Det vanligaste som folk kommer till mig med är just att de känner sig stressade. De vill ha en förändring i livet. Men det de tittar på och har gjort hittills, det är ju yttre omständigheter. Man tittar på, okej, behöver jag byta jobb? Behöver jag byta vänner? Behöver jag flytta? Vad kan jag göra annorlunda utanför mig själv? Och jag tror absolut att vi kan liksom förändra våra yttre omständigheter för att skapa ett lugnare liv. Men det vi har mest kontroll över är ju det som händer inom oss. För yttre omständigheter förändras alltid. Även om du byter jobb så kan det bli stressigt. Så att komma tillbaka till sig själv och titta på, okej, men vad är det i mig som gör att den här situationen blir stressig? Vad är det i mig som gör att den här relationen inte är bra? Och att där sker liksom, det största skiftet sker inom oss. När vi tittar på hur kan våran inre värld liksom påverka och influera våran yttre värld. Och där har man lite ett val, tänker jag. Att så här, antingen så försöker du förändra yttre omständigheter för att hitta det inre lugnet. Eller så förändrar du ditt inre för att hitta det yttre lugnet. Och det är ju inte så att mitt liv liksom bara är lugnt och harmoniskt. Jag har fullt upp som ensamstående mamma som driver ett företag. Jag har mycket att göra. Men den inställningen som jag väljer och de perspektiven som jag väljer hjälper ju mig att liksom underlätta situationen. Jag väljer min verklighet och min verklighet är inte att jag går runt och tänker att jag har så mycket att göra och det är så jobbigt att vara ensamstående, utan jag väljer att se det fantastiskt fina i att få liksom jättemycket tid med min son. Att få vara den föräldern som har honom hela tiden.
Precis, och jag tänker just det här att våra mönster följer ju med oss oavsett vad som förändras i det yttre. Och jag tänker det här, hur lätt det är att människor fastnar i så här, ja men när det där händer där borta, då kommer jag bli lycklig liksom. Precis. Men att så sällan det faktiskt är så. Alltså vi längtar efter det där huset på landet eller den där mannen eller det där barnet. Och sen så händer allt det där och så har vi fortfarande kvar samma sår och samma tankar om oss själva och samma självbild, samma relation till oss själva. Så att just det där att också inse just det du pratar om, att så här, ja, nej, men det handlar ju inte om vad som förändras i det yttre. Nej. Även om det också är så här, ja men när du får det där huset och den där mannen och det där barnet, magiskt. Men har du inte gjort resan i dig själv så kanske du ändå inte kan ta in det.
Nej, liksom. Precis.
Så hur kommer vi dit?
Hur kommer vi dit?
Veckans avsnitt är sponsrat av Mindfully, som är Sveriges största meditationsapp för dig som vill hitta enkla och kraftfulla vägar att komma i djupare kontakt med dig själv. Personligen så värderar jag så mycket de korta pauser som Mindfully hjälper mig att skapa med guidade meditationer på alla möjliga olika teman. Allt från bättre sömn, bättre fokus till ett lugnare nervsystem, you name it. För mig så är det en självklarhet att rekommendera just Mindfully när det kommer till praktiker som rör mindfulness och meditation, och därför känns det också extra lyxigt att jag nu kan erbjuda dig som lyssnare till podden en hel månad gratis användning av appen. Starta dina 30 dagar gratis genom att klicka in på mindfully.nu/perspektiv eller klicka in via länken i beskrivningen till det här avsnittet. Jag tänker just det här kopplat till då att hitta ett liv i långsamhet, om vi nu vill kalla det för det. Vad skulle du säga är liksom de största kanske så här utmaningarna som står i vägen för folk eller alltså utmaningar kan ju vara ett tankesätt eller ja, mönster som gör att människor inte lyckas skapa ett långsamt liv. Och jag inser nu när jag säger långsamt liv så kanske det är triggande för vissa, för det kanske inte är långsamt liv som är målet, utan ett liv med mindre stress kanske. Mm. Alltså, vad skulle du säga att du kan lägga märke till för mönster i, vad står i vägen för folk att få uppleva det?
Det absolut vanligaste, också det jag jobbar mycket med mina klienter, det är just det här, hur man tror att saker och ting ska vara. Att man tänker att jag borde. Och då är vi tillbaka till det här med yttre omständigheter, att vi låter oss påverka så mycket, vi tittar utåt, att så här och så här och så här ska det vara. Med 30 så borde vi ha en partner, vi borde äga vårt hus, vi borde ha barn. Eller vi borde vara sociala människor som umgås med andra på fredagar. Att vi glömmer bort att checka in med oss själva och titta på, men vad är mina behov? Vad är det jag behöver? Vad mår jag bra av? Och sen börja leva ut efter det. Och det är väl också någonting som jag har dels utforskat mycket, men också det som har förändrats i mitt liv. Att istället för att hela tiden kolla på, ja men det här yttre, vad förväntas av mig? Hur tänker man att man ska leva livet? Istället komma tillbaka till mig och titta på, men okej, vad är viktigt för mig? Vad är mina värderingar? Och att det, liksom, det börjar där, och sen så behöver vi börja leva vårt liv utifrån det. Och övervinna alla de här rädslorna och oron för vad ska andra tycka? Vad kommer hända när jag börjar leva i sanning till mig själv istället för att försöka anpassa mig efter alla andra och försöka göra alla andra nöjda? Och våga liksom stå stadigt i att det här är viktigt. Det här spelar roll för mig. Och det ser jag ju också mycket med de människorna som jag jobbar med och de som kommer till mig, att det är så svårt att komma till sig själv, att komma tillbaka och våga lyssna på sin egna inre röst som säger att, men jag kanske inte är en person som älskar att vara i sociala sammanhang. Jag kanske trivs jättebra i mitt egna sällskap och det behöver inte vara något fel på mig för det.
Precis. Ja, men det är också min erfarenhet att det är så mycket som handlar också om det här att liksom skala bort alla de här berättelserna som vi har blivit berättade för oss, antingen från liksom samhällsnormer men också föräldrar, uppväxt, idéer om vad som är sant för oss. Och det är också någonting jag upplever att jag möter ofta, att människor har så mycket berättelser som de tror är sanna men som kanske inte är sanna. Just det här som du är inne på, att om vi då ska titta på vad är mina behov, vad är min längtan, hur vill jag leva mitt liv, så upplever jag att det är lätt hänt också att människor fastnar i de här berättelserna igen, för att komma tillbaka till det, som kanske inte är våra egna. Mm. Så jag kanske tror att mina behov är en sak, men är det egentligen kanske mamma och pappas behov, eller är det mina syskons behov, eller någonting jag har blivit lärd? Liksom. Så den känns också viktig liksom, att belysa, att skala av.
Skala av och verkligen så här, våga lära känna sig själv, våga utforska den här djupare kontakten, att vad får det att pirra till i mig? Och vad får det att kännas skavigt? Och våga följa det som känns pirrigt. Våga följa det som känns rätt. Utan att fastna i tankar av liksom, kring vad kommer alla andra tycka? Hur kommer det här se ut? Utan våga stanna i det.
Finns det någonting som har varit utmanande för dig på den resan att hitta till den, du nämnde liksom att våga utforska den här djupare kontakten med sig själv. Finns det någonting i din resa som har varit utmanande när det kommer till det? Liksom? Eller har det varit en spikrak väg?
Nej,
liksom?
Absolut inte. Det här är en mångårig process. Den största utmaningen som jag spontant kommer att tänka på, det är ju så här relationen som jag har till mina egna tankar och känslor. Och att liksom lära sig att allt jag tänker och allt jag känner behöver inte vara sant. Och jag behöver inte reagera och agera på allt jag tänker och känner. För det är också någonting som jag tidigare har varit jättebra på. Att tro på alla mina tankar och agera på alla mina känslor. Och att lära mig att skapa en distans mellan mina tankar och hur jag liksom agerar, och mellan mina känslor och hur jag reagerar på saker och ting. För att i det mellanrummet liksom hitta den här kontakten med mig själv, att okej, men vänta, vad är relevant här nu, vad är sant för mig, istället för att bara köra på och tänka att allt jag tänker och allt jag känner är sant, och våga utmana sina egna tankar och känslor lite på det sättet. Och det har också hjälpt mig jättemycket just där det kommer till att inte behöva gå och bära på känslor som ångest och nedstämdhet och oro och allt det som vi kallar för psykisk ohälsa. Att skapa den distansen, men också att våga möta de känslorna som finns utan att för den delen tänka att allt är på riktigt, allt är verkligt. Så det har varit en utmaning som också har varit jätteutvecklande.
Mm.
Och life changing.
Mm.
Att skapa den distansen mellan tankar och känslor och hur jag reagerar och agerar.
Precis, det är värt det. Liksom.
Det är värt det. Oh,
det är värt, det är värt resan. Men jag tänker det här, när du, för du beskrev tidigare att du gick in i väggen och att du mötte liksom, ja, men utbrändhet och att kroppen sa nej, det var någon typ av rock bottom. Liksom, som, ja. Och där tänker jag att jag blir nyfiken på, var det några saker som du har fått förändra i ditt liv efter det, liksom, om man nu kan kalla det för ett uppvaknande. Mm. Jag gissar att det kanske var att inse att så här, sättet som jag har levt mitt liv på fram tills nu har faktiskt inte funkat. Eller det har funkat, men nu funkar det inte längre. Liksom. Vad kunde du i den processen lägga märke till för mönster hos dig själv som gjorde, eller som du insåg att det här behöver jag förändra för att skapa någonting annat framåt?
Alltså det största som jag har förändrat sedan jag gick in i väggen, det är ju min arbetssituation. För att jag insåg, jag visste nog redan innan att jag är inte gjord för att ha en fast anställning, ett heltidsjobb. Där jag har en chef som säger åt mig att så här och så här ska jag göra. Det har alltid funnits en längtan efter mer frihet, flexibilitet och framförallt kreativitet. Så det var nog den största liksom, yttre förändringen som jag skapade för mig själv efter att jag gick in i väggen. Att jag startade mitt eget företag och sedan dess har utforskat företagandet och byggt ett företag som idag går väldigt i linje med, ja, med den här långsamheten och närvaron och att jobba ut efter mitt välbefinnande snarare än prestation och ja, men, traditionell karriär om man vill se det så. Så det är den största liksom, yttre förändringen som jag har gjort. Men sen är det ju återigen, den absolut största förändringen som har hänt är ju inom mig. Min inställning till stress, till hur jag vill leva mitt liv. Att verkligen komma tillbaka till vad är min plattform? Vad är mitt fundament som jag vill stå på? Vad är mina värderingar i livet? Och sen börja bygga ett liv som går i linje med de värderingarna snarare än att jaga de här yttre drömmarna som finns om att vi borde, tillbaka till att vi borde. Jag liksom bröt det här med vad vi borde och började istället titta på vad vill jag? Och det är den största förändringen.
Jag bröt det här med vad vi borde.
Ja,
det var liksom ett breakup.
Att bryta
med jag gillar det verkligen, att ta bort det ordet nästan från hela så här, vokabuläret.
Ja.
Jag tänker, du nämnde också det här att du har brottats mycket med ångest och ja. Jag tycker det är spännande med ångest. Jag vet inte hur du definierar ångest, men jag tänker, och du pratar om det här med att relatera till sina tankar och vad vi tänker, men också vad vi känner. Och min upplevelse av ångest är att när jag känner ångest, alltså jag kan ha helt fel här, men det här är min upplevelse av ångest, är att ångest är liksom för mig inte en ren känsla, utan Nej. Det är liksom, jag upplever ångest i min kropp när jag inte vet vad jag känner eller inte tillåter mig att känna det jag egentligen känner. Så att när jag tillåter mig att känna det som ligger under ångesten så försvinner ångesten.
100%.
Är du med
jag
mig?
Är helt med.
Vi delar perspektiv alltså.
Absolut. Jag är helt övertygad. Ångest är ett sånt här ord som vi också kastar omkring med så mycket. Och jag har lite ångest, jag har lite söndagsångest. Men att ångest är känslan som uppstår när du förnekar andra känslor att finnas. För det här att skapa distans till sina känslor handlar inte om att inte möta sina känslor. Det handlar bara om att vi behöver inte reagera och agera på allt. Utan vi måste fortfarande tillåta allting att kännas. Och när vi då... jag tror att det här handlar mycket om så här, att vara i kontakt med sig själv. Och när du inte är det, då uppstår den här känslan av oro, ångest. Det här som börjar skava. Alltså ångest är ett skav som säger till dig att nu sätter du dig ner och så känner du det som behöver kännas. Annars kommer det bara bli jobbigare. Och den här ångesten kommer bara växa. Och jag kommer ge dig en panikattack om du inte sätter dig ner och facear det som finns. Att möta, alltså det som behöver kännas. Så det tror jag mycket. Och det är också det, när jag ser tillbaka på min tid där jag hade daglig ångest. Så ser ju jag absolut vilka känslor det var jag förnekade. Och vilken liksom, sanning det var jag inte ville facea. Så jag vet ju precis varför ångesten var där. Och det är också någonting som jag ofta pratar med mina klienter om när de kommer till mig och vill jobba med ångesten. Att säga, okej, men vad finns bakom den? Och att det är så lätt att vi tänker att okej, om vi erkänner de här andra känslorna för oss, om vi erkänner för oss att vi inte är nöjda i den relationen vi är i, eller vi trivs inte på det jobbet som vi sitter i, för att det är det som krävs, det här erkännandet, för att ångesten ska släppa. Men vi tror att om vi erkänner det så behöver vi lösa problemet direkt. Och här har vi också det fantastiska att så behöver det inte vara. Det räcker att du bara erkänner dina känslor för dig själv för att ångesten ofta ska släppa. Det blir lättare åtminstone. Sen kan du på sikt lösa problemet eller låta bli. Men liksom ljug inte för dig själv. Förneka inte de känslorna som finns i din kropp. För att de kommer att ta, på något sätt så kommer de att ta sig i uttryck. Och om det är att du får en panikångestattack eller att du får liksom fysiska eksemutslag. Det har jag också haft. Känslorna har en kraft. Och vi behöver liksom möta dem. Så att vi delar absolut samma perspektiv på ångest.
Den 1 september startar jag nästa omgång av gruppprogrammet Hela kvinnans kraft, som är en djupt transformativ resa för dig som längtar efter att hitta till ett mjukare förhållningssätt till dina egna känslor och få fler verktyg för att reglera ditt eget nervsystem. Kanske längtar du efter att få släppa fram ännu fler delar av dig själv och komma i kontakt med din inre kraft och självklarhet. Varje söndag mellan den 1 september och 17 november så möts vi online för att utforska perspektiv som på olika sätt rör din frigörelse som kvinna och människa. Jag litar på att du vet om det här är för dig. Boka din plats via mofjard.com eller via länken som du hittar i beskrivningen till det här avsnittet. Och jag tänker ju där också att vi lever ju också liksom på samhällsnivå, eller i det stora hela, så finns det inte riktigt några forum, eller nu börjar det ju ändras i och med att det är väldigt många röster där ute som pratar om de här ämnena, men det har ju inte varit så det Nej. Har ju inte funnits några forum där vi lär oss att känna våra känslor. Jag tror att många av oss kanske snarare har med oss en bild av att känslor är någonting farligt, och som du är inne på, den är också en jätteviktig aspekt, att bara för att jag känner något så behöver jag inte agera på det, och jag behöver heller inte förändra något. I vissa fall så kanske faktiskt känslor kan visa oss till liksom peka oss i en riktning där vi kan inse att men här behöver jag förändra någonting. Men just det här att det är inte dit vi behöver gå i första hand, utan Nej. Bara möta, sitta med det som dyker upp. Liksom. Men just också det här, all respekt för att det är ju läskigt för många.
Liksom. Jätteläskigt. Just för att vi har ju aldrig lärt oss, vad vill de här känslorna? Vad vill de med mig? Och att vi tror att det är lättare att trycka bort. Och vi får ju också hjälp att trycka bort känslorna. Vi sitter med våran ångest och så får vi lite Atarax, lite antiångest.
Och då stänger vi av också allt
det positiva. Stänger vi av lite grann. Ja, exakt. Ja. Vi bedövar lite. Och jag har liksom inget emot att det finns mediciner som kan hjälpa oss, men jag tycker att det blir för lättillgängligt. Det blir för lätt att bara koppla bort känslorna.
Ja, för det finns inte tid. Jag tänker, om man tänker på vårdens aspekt av det där, det finns ju inte tid heller för att ge verktyg som vi vet kan hjälpa.
Precis.
Det finns mycket som skulle behöva förändras. Liksom.
Verkligen.
Och då kan man ju också till och med vända det till så här, att det blir nästan en så här kostnadsfråga. Vilka har råd att gå till någon som hjälper dem med sin ångest, eftersom att vi inte får det genom vården kanske. Ja, nu blev det väldigt kritiskt mot vården. Det vet jag av erfarenhet, att folk brukar bli triggade av när man pratar illa om vård och medicin.
Men också till olika perspektiv, att jag tänker att det behöver liksom, det vården gör, de gör vad de kan utifrån de förutsättningarna som de har. Jag fattar att man behöver ha den typen av lösning. Jag tycker inte heller, som sagt, att det är dåligt med medicinering. Jag tycker bara att man ska kanske fundera 2 gånger på, är det den vägen jag vill gå? Det är inte det enda alternativet, utan man kan också lära sig att möta de känslorna som skapar den här ångesten.
Precis, och det jag tänker är ju också det här att det finns så mycket också som jobbar på något sätt emot det här att ta eget ansvar, på tal om tillbaka till offerskapet. Att vi har så mycket runt oss generellt som går väldigt snabbt. Jag tänker hur mycket dopamin vi får från sociala medier, kickar, alkohol, shopping. Alltså det finns så mycket som ska gå snabbt. Media, nyheter och så vidare. Och att då våga välja vägen som inte är medicinering till exempel, kan ju vara en väg som kanske kan kännas långsammare. Mm. Alltså långsammare som då kanske ses som något negativt. Det vill säga inte ett quick fix i form av ett snabbt piller. Eller. Så den är ju också det här. Vi behöver kanske också lyfta samtalet om varför det är viktigt att saker får ta tid också. Mm. Allt behöver inte gå liksom i ett fingerknäpp. Så. Men igen, verkligen med all respekt för att ibland behövs också medicinering som en stöttning för att våga titta på tyngre saker som kanske har legat gömda. Liksom. Så, ja.
Och inte bara den långsammare vägen utan också den smärtsamma vägen. För precis. Att om du ska möta alla de här oftast väldigt, väldigt jobbiga, obehagliga, smärtsamma känslorna som ligger under din ångest. Det är inte behagligt. Det är inte trevligt att verkligen vara så ärlig mot sig själv och se på vad är det som gör ont? Vad är det som skaver? Jag har full förståelse för att det är lättare att gå en annan väg. Men jag tror bara inte att det är hållbart på lång sikt. För att förr eller senare så kommer vi behöva möta oss själva. Och vi borde vilja det.
Verkligen. Jag tänker också här, du var inne på i början, eller egentligen genom hela samtalet, det här med vilka tankar vi tänker om oss själva och så vidare. Och jag tänker också det här, ordet självrespekt kommer upp till mig också när jag hör dig dela om din, liksom, din resa och din förändring också i det här att gå från att kanske ha jobbat på ett speciellt sätt, förhållit dig till vissa normer som har lett dig till liksom, väggen och just det här med att vad händer när vi fördjupar relationen till oss själva och faktiskt bygger upp självrespekten, att våga säga nej till saker, att våga ja, allt det som självrespekt kan ge oss, tänker jag. Hur relaterar du till ordet självrespekt?
Jag blir så glad att du säger självrespekt för att självrespekten har fått en hel lektion i min kommande kurs. Oh. För att den är så viktig i det här, just självrespekten. Som jag också så här, hos mig insåg när jag var i den absolut liksom, sämsta relationen, både till mig själv och någon annan, att det här handlar om självrespekt. Jag har ingen självrespekt i den här situationen. Så självrespekt är också jätteviktigt att våga sätta gränser, att lära sig att säga nej. Och där också, just tillbaka till känslor, att i stunden så känns det inte härligt att säga nej eller sätta en gräns om det är någonting du aldrig har gjort. Det kommer vara jättejobbigt och obekvämt, skavigt, och du kommer vilja ta tillbaka det. Men ändå att våga stå kvar i det och säga, men det här är det jag vill. Och jag tror också självrespekten, den hittar du genom att just titta på, men vad är det som är viktigt i mitt liv? Vad är det jag värderar? Vad är det jag behöver? Vad är det jag mår bra av? Och därifrån så kan du börja säga nej och sätta gränser till allt som inte är det du vill ha. Mm. Men självrespekten, ja, så viktig.
Jag tänker du inne på också, du nämnde det här med att du har levt i en relation där ja, men som var destruktiv för dig och att det också var så här, dels destruktivt i relation till din dåvarande partner men också i relationen till dig själv. Vad skulle du säga har varit några av de viktigaste lärdomarna du bär med dig från liksom, den resan?
Det viktigaste lärdomen är helt klart att jag kan inte sätta någon annan före mig själv. Och det var väl det som gjorde att hela relationen blev destruktiv, för att en annan person alltid var viktigare än vad jag själv var. Och den personens behov och önskningar och viljor kom alltid före mina egna. Och att jag anpassade mig så mycket så att jag där tappade bort mig själv och min självrespekt. Så den absolut viktigaste lärdomen är just att alltid sätta sig själv först. Att det är inte egoistiskt, utan det är livsviktigt. För att om jag inte mår bra så kan inte jag göra bra för någon annan. Om inte jag mår bra så kan inte jag vara i en hälsosam relation med någon annan. Så jag måste verkligen komma tillbaka till mig själv och våga sätta mig själv först. Och det är den viktigaste lärdomen. Den näst viktigaste är att lyssna inte på vad någon säger utan titta på hur någon agerar och gå med på det. Mm. Det väger tyngre än vad ord gör.
Trumvirvel.
Trumvirvel. Ba-ba-bam.
Ja, du nämnde också din kurs. Nu ska vi se om jag har namnet här. Slow Living Mindset Mastery.
Du hade namnet.
Oh! Jag vill ta det långsamt.
Ja, för det är du som bygger kursplattformen.
Exakt, ja. Exakt. Ja. Ja, det är en process. Mm. När vi sitter här idag så är det ju precis i start av skapandet av plattformen. Ja. Och du närmar dig lansering. När det här släpps kanske det har lanserats. Mm. Vi vet inte riktigt vart i tiden vi befinner oss. Jag är nyfiken på... Alltså dels är jag ju såklart nyfiken på resan i skapandet av det program, kursen då som du kallar det. Men också så här, varför anser du att det är viktigt att leva ett mer långsamt liv?
Ja, varför tycker jag att det är viktigt?
Vad kan det ge oss?
Mental hälsa kan det ge oss. Jag tror att det är först och främst är viktigt att definiera vad ett långsamt liv handlar om i den här situationen. För att när vi pratar om slow living så är det lätt att våra tankar dras till att okej, nu ska jag säga upp mig. Jag ska jobba via min laptop och jag ska leva vanlife och jag ska åka runt i Europa och bara ha det gött. Och det är inte det slow living handlar om för mig, utan slow living handlar just om att så här, kom tillbaka till dig själv och lev ett liv där din sanning liksom får ta plats och det som är viktigt för dig är fundamentet som du bygger ditt liv ifrån. Så slow living handlar för mig jättemycket om, och i den kursen jag skapar framför allt om, hur kan vi förändra vårat sätt att tänka och våran inställning till saker och ting för att sakta ner tempot och komma ifrån det här hektiska vardagslivet där vi hela tiden känner att vi hinner inte med. Det är för mycket. Mina behov kommer alltid sist. Och man känner att man ligger efter konstant. Hur kan vi förändra det genom att förändra vårt mindset? Så det är vad min kurs, vad vi kommer att liksom fördjupa oss i och lära oss. Hur vi genom att förändra vår inre värld kan förändra vår yttre värld.
Utan att se upp oss och köpa en van.
Utan att se upp oss och köpa en van och jobba laptop lifestyle. Utan du kan fortfarande ha ditt familjeliv och lite det här ekorrhjulet som många känner att de lever i. Du kan vara i det, men samtidigt vara mer närvarande och sakta ner genom att skala av och framförallt bli medveten om vad är det som är viktigt för mig på riktigt. Och sen våga säga nej till allt som inte är det.
Ja, den där tror jag är så viktig, just det här att de här temana kan bli fluffiga för många.
Mm.
Och också så här att här sitter vi två personer som ändå är egna. Vi kan styra vår tid. Jag har ju inga barn, det har du. Men just det här att vi rent så här, vårt arbetsliv och tiden vi har kanske skiljer sig lite från hur majoriteten av människorna där ute faktiskt lever. Och där tror jag också att det är lätt att det kan väckas motstånd i så här, men vilka är ni att prata om att leva långsamt?
Ja.
Ni har inget jobb att gå till, typ. Men just det här att jag gillar hur du lyfter in det perspektivet, att det handlar, igen, det handlar inte om de yttre faktorerna, utan hur förhåller vi oss till den verkligheten som vi har, liksom.
Precis.
Så, ja. Jag tänker, i kursen, vad skulle du säga är några av de liksom fundamenten som du eller som deltagarna får dyka in i kursen, om du vill dela?
Dels så har vi ju, det första vi kommer att dyka in i är just fundament. Vad är dina värderingar? Vad är viktigt för dig? För att det är först därifrån som vi kan börja göra allt det andra som vi också gör i kursen. Vi kommer att gå in i det här, hur sätter vi gränser och hur säger vi nej? Hur väljer vi oss själva? Vi kommer prata om självrespekt. Vad innebär det och varför är den så viktig? Sen så kommer vi, och det här är den modulen som jag tycker är, den är så viktig. Och det är känslomässig intelligens. För när vi pratar om, när jag pratar om att leva långsammare, är det just den här distansen till våra tankar och känslor som hjälper oss att sakta ner tempot i livet, när vi inte tänker hela tiden att vi måste reagera och agera på allt som händer inom oss, utan att vi kan ha distansen och liksom lite så här utifrån analysera och se, eller notera är väl rätt ord, att vi kan notera att det här händer i mig nu. Vad vill jag ge min uppmärksamhet och vad vill jag bara liksom låta flowa förbi? Vad är inte värt min uppmärksamhet? Så den känslomässiga intelligensen, den modulen, ska bli jätterolig att få dyka ner i, för att där blir det sker så stora skiften inom oss när vi utvecklar den. Sen så kommer vi såklart också titta på mindfulness-praktiker och hur kan vi rent konkret bjuda in mera lugn och närvaro i ett hektiskt livstempo när man har ett heltidsjobb och en familj och vill hinna med sig själv. Hur kan vi vara mera närvarande ändå? Och den här kursen är byggd på 12 lektioner och den är också byggd så att det är inte så att du går kursen och sen så är du klar med den. Utan när du har gått kursen så kommer du ha grunden och du kommer ha verktygen du behöver för att kunna implementera det här i ditt liv. Du kommer uppleva resultat, du kommer ha gjort en skillnad. Men jobbet är inte klart efter de 12 veckorna som vi har jobbat tillsammans. Utan man gör egentligen hela den här kursen om och om och om igen. Och så utvärderar man och så tittar man, vad kan jag göra annorlunda? Vad funkar bra? Och så har jag jobbat och det har funkat väldigt, väldigt bra. Så jag har liksom tagit fram en modell och det är den jag kommer lära ut nu.
Jag gillar också det perspektivet att det är en resa som får pågå. Liksom.
Ja.
Att det blir en kickstart med dig som vägledare och sen så fortsätter ansvaret. Och igen, att ta liksom stafettpinnen över sitt eget liv och verkligen implementera och agera annorlunda.
Och kursen kommer göra det konkret, för det är så lätt att man inte vet vart man ska börja. Hur ska jag? Jag vet att jag borde sätta gränser, jag vet att jag ska välja mig själv, men hur och när och liksom, när börjar jag med det? Så allting blir väldigt konkret i den. Och man hålls lite ansvarig för att det blir gjort. Men sen, jag menar, jag behöver också fortfarande utvärdera och titta, okej, men vad stämmer för mig? Vad gör det inte? Vad är viktigt nu? För saker kan också förändras. Det är så lätt att vi fastnar i att någonting ska vara konstant. Att vi ska hitta ett sätt att leva på, sen ska det vara så. Men det förändras ju också. Och framförallt kvinnor, vi har våran cykel. Det förändras för mig varje dag vad jag behöver och vad jag vill. Så den självkännedomen att veta, hur ska jag möta mig idag?
Precis, men den
löper
också
på hela tiden.
Ja, det går liksom inte att skriva ett recept så här, det här är jag och det här behöver jag idag och sen så funkar det kommande åren, utan att det är en ständig incheckning liksom.
Ja.
Verkligen. Jag tänker, när det kommer till det här med psykisk ohälsa, stress, mående generellt, och att vi, som jag ser det, lever liksom i en nästan så här pandemi eller epidemi, vad kallas
absolut.
Det, av psykisk ohälsa. Och jag hade också en gäst i podden för, nu är det ganska många avsnitt sen, men Johan Stiernstedt som är psykiatriker och psykolog och pratar om, eller psykoterapeut och psykiatriker, och pratar om just det här med hur mycket antidepressiva som skrivs ut och det här, att det är fruktansvärt. Och hur långt ner i åldrarna det går, den psykiska ohälsan. Och jag tänker så här att, ja, vad är det som händer liksom? Att det bara blir värre och värre på något sätt. Det är så fruktansvärt att se de siffrorna. Och där tänker jag så här, finns det någonting, om du hade liksom en magisk stav och kunde förändra någonting i liksom samhället i stort, eller hur människor förhåller sig till sig själva, vad skulle det vara?
Ja, men först och främst, vi tar bort alla telefoner bara.
Ja.
Vi tar bort sociala medier. Det skulle jag göra med min magiska. Jag skulle förmodligen tappa mitt företag eftersom jag jobbar online. Men det skulle vara värt det, för att sociala medier är ju verkligen, och allt som händer där, just när vi pratar om psykisk ohälsa i yngre åldrar, det är ju den anledningen. Det ser man ju också tydligt när man tittar liksom på statistiken och siffrorna som finns, att det går ju upp i samband med att smartphones och sociala medier och så vidare. Men vi är ju tillbaka till det här, att det handlar ju, den psykiska ohälsan är ju så liksom utbredd på grund av att vi hela tiden är utanför oss själva. Vi är ju hela tiden i jämförelsen till andra och det här begäret av att vi behöver vara mer och göra mer än vad vi är. Och vad vi kanske vill. Att det hela tiden strävas framåt. Och vi hinner inte stanna upp. Vi vet inte ens att vi behöver stanna upp. Och jag tror så mycket på det här att skala av och skala bort. Och göra mindre. Vi tänker ofta att vi blir liksom produktivare av att göra mer. Men jag upplever att jag blir mycket produktivare och bättre på det jag gör när jag gör mindre.
Ja, och det gillar jag också, just det här att effektivitet handlar inte om att göra, alltså att vara effektiv för att hinna mera, utan för att kunna skala av. Så den är också, ja.
Och här också för att tydliggöra, att göra mindre handlar inte om, för det kan också bli igen det här att, men du driver företag, du kan göra mindre. Att göra mindre handlar inte om att göra mindre i form av att jag raderar hälften av min to-do-list, utan det handlar om att snarare göra en sak i taget och vara helt närvarande i det jag gör, för att vi idag också är lite överallt samtidigt. Vi är lite på våra sociala medier, vi är lite på den arbetsuppgiften, men vi tittar också arbetsuppgiften, men vi tittar också våran mail samtidigt som vi sitter i ett möte, så jag är aldrig helt närvarande. Och det kryddar ju såklart också på den här stressen som vi lever med. Den här konstanta känslan av att var lite stressad och ligga lite efter.
Jag tänker också, det som kommer till mig, om man tänker rent så här, om man kopplar det till arbetsplatser, så ja, nu var det väldigt länge sedan jag var på en arbetsplats, men just det här också, man tänker kulturmässigt, vilka kulturer som jag tänker är vanliga idag på många arbetsplatser, är just det här att det ses som någonting dåligt om du inte jobbar övertid, att du ska vara med på alla sociala aktiviteter, luncher, fikapauser, du ska vara med på alla AVs, du ska liksom prestera, som du säger, kolla mejlen, multitaska. Det är mycket det som kanske också premieras och lyft. Och där tänker jag också att det vi som liksom går i bräschen och vågar göra resan, alla de som går din kurs, det krävs också mod att våga bryta de här mönstren i en värld som också premierar någonting helt annat. Så den tänker jag också är kraftfull också att se så här, att du som vågar göra resan, det är modigt och vi alla behövs, för att ju fler vi är som vågar säga stopp, det här funkar inte, desto mer kommer saker och ting att förändras liksom. Men någon måste våga göra den resan.
Verkligen.
Därför tycker jag det är så fantastiskt också att du har skapat den kursen och att du kan samla människor på det sättet som är villiga eller nyfikna i alla fall. Precis. På att göra resan.
Ja. Och jag kommer också alltid tillbaka till att det är det här choose your hard, för att det kommer vara tufft oavsett. Det kommer vara tufft att gå min kurs och göra de förändringarna. Det kommer också vara tufft att stanna i det här mönstret där du är stressad hela tiden. Så vad kommer att vara värt det i slutändan? Att vi behöver bli bättre på att tänka några steg framåt, lite längre, lite mer hållbart framförallt med oss själva, för att utbrändhet stiger också, det exploderar, det är så många som går in i väggen, det är liksom... Det är inget konstigt att någon har gått in i väggen, vilket också är helt absurt, för att med tanke på vad som händer när man går in i väggen så är det helt galet att det är liksom så normaliserat, precis som psykisk ohälsa också är. Man bara totalt kraschar och det är så här, ja, du också, okej.
Okay. En till.
Så att titta liksom långsiktigt, då är vi tillbaka till det här, vad är viktigt för mig då? Att våga gå ifrån det här yttre och börja titta inåt. Och återigen också att det betyder inte att man behöver göra alla förändringar på en gång. Men att bli lite medveten om hur fungerar jag och vad behöver jag och vad vill jag. Mm. Och när du har förstått det så kan du därifrån ta beslutet vilka förändringar vill jag göra och vilka vill jag inte göra. Vilka gränser vill jag sätta och vilka vill jag inte sätta. Bara för att vi börjar sätta gränser så betyder inte det att vi ska säga nej till allting. Det kan vara helt okej att låta bli också. Men att vara medveten om att jag hade velat säga nej, men jag väljer att inte göra det för att vid det här tillfället så vill jag ställa upp för en annan person. Den här gången så väljer jag medvetet att sätta mina behov i andra hand. Men det måste vara ett medvetet beslut som vi tar så att det inte bara händer om och om igen. Mm. För då leder det inte till något bra.
Medvetenheten, nyckeln. Jag tänker i relation till ditt föräldraskap och relationen till dig själv som mamma, vad skulle du säga att vilka skiften har det skapat i dig i relation till den här resan som vi nu har pratat om? I förhållande till långsamhet och relationen till dig själv, jag vet inte, det blir en stor fråga, men så här, vad kommer upp i dig när jag...
Att det som kommer upp i mig är att det inte skett så många skiften. är liksom det första spontana. Jag har ju redan när jag startade mitt företag, 7-8 år sedan nu, så visste jag att en utav anledningarna till att jag driver mitt företag är för att när jag får barn så ska jag liksom kunna prioritera mitt barn. Jag har också alltid vetat att jag vill bli en mamma. Så det största skiftet som har hänt sen jag fick barn, det är ju att det kanske inte blev som jag tänkte, för att jag hade en bild utav att nu ska jag få den här kärnfamiljen och vi ska göra det här tillsammans, och sen så stod jag ensam i 12:e veckan och var själv i det här. Så det var ju ett stort liksom yttre skifte, men inom mig så kan jag liksom spontant inte komma på något större skifte som föräldraskapet har bidragit till, för att det på något sätt alltid har känts så självklart för mig.
Mm. Det har varit en del liksom.
Det har varit enkelt, vilket också kan vara provocerande att säga. Men föräldraskapet har varit enkelt för mig hittills. Nu har jag snart en 3-åring. Det börjar bli tufft.
Det kommer.
Men ja, hittills så har det varit det.
Jag tycker det är så fint också just det här som du säger att föräldraskapet har varit enkelt. Jag tänker här att sticka ut näsan och våga yttra sig om så här, föräldraskap upplever jag också provocerande för många. Antingen att säga så här, det har varit enkelt, eller fan, det här är jävligt utmanande. Liksom. Att båda de polariteterna blir som en, det väcker triggers i många människor. Och jag gillar hur du, jag vet också att du har skrivit en del på din Instagram om det, just det här att så här, fan, det har varit lätt att bli mamma liksom. Vilket inte alla upplever. Så Det är mycket, mycket nyfikenhet till mig.
Ja. Och det är som du säger, att det är trigger, de inläggen som jag har skrivit om att föräldraskapet har varit enkelt för mig har nog provocerat många människor. Eller det vet jag att det har.
Mm.
Men jag blir också nyfiken på det, för vad är det som triggas i dig när det är enkelt för mig?
Mm. Exakt.
Precis. Och det säger ju ingenting om ditt föräldraskap. Att mitt har varit enkelt. Vi är alla olika. Det har varit annat som har varit jobbigt i mitt liv. Medan föräldraskapet har varit enkelt.
Mm.
Så det är annat som har varit tufft. Precis. Så det ger ju inte heller hela bilden. Men föräldraskapet har alltid känts enkelt hittills.
På tal om föräldraskap så fick vi faktiskt in en lyssnarfråga inför att jag skulle möta dig, så delade jag på min Instagram. Och då var det en av de sakerna som det fanns nyfikenhet kring.
Mm.
Och frågan är då från en kvinna som heter Helene. Hur får du entreprenörskap och mammalivet att gå ihop, är då den här lyssnarfrågan.
Jag anpassar mitt entreprenörskap efter mitt föräldraskap. Så enkelt är det väl egentligen. Min son går på förskolan, så jag jobbar när han är på förskolan. Jag har ju valt att ha honom på förskolan 4 dagar i veckan. Vi är alltid lediga på fredagar. Och de 4 dagarna som han är i förskolan så jobbar jag. Och sen så är jag ledig med honom. Och det är ju mycket därför jag, en utav liksom drivkrafterna till att jag startade företag och har byggt mitt företag. Det är just det här att kunna anpassa mitt jobb efter mitt liv istället för att behöva anpassa livet efter jobbet. Och sen har jag också jobbat med mitt företag längre än vad jag haft min son. Så jag har ändå på något sätt kunnat bygga upp en grund innan han kom. Men jag anpassar mitt företag efter min son.
Mm.
Så ja. Och jag har hela tiden sett till att mitt företag är, att jag har ett sätt att jobba på som fungerar med mitt föräldraskap.
Mm.
Jag jobbar till exempel bara online. Jag har valt att inte jobba på något annat sätt. För att det är det här som funkar för mig nu.
Och bara den också, så här, jaha, det är okej att välja att bara jobba online. Ja, så här, jaha, får man göra så?
Ja.
På tal om att göra det som funkar för en själv.
Precis. Och då är vi tillbaka till det här, att titta på, men hur vill jag ha det? Istället för hur gör alla andra? Men vad funkar för mig?
Mm.
Det är det här som funkar för mig. Och våga tro på det, att det fungerar.
Och också det här som du är inne på, som också är starten, som jag tolkar då av kursen som du har tagit fram, att också faktiskt titta på värderingar, så här, vad är viktigt för mig, om det är viktigt för mig att spendera mycket tid med min familj, med mitt barn, med min partner, vad nu kan tänkas vara, okej, om det är the North Star, hur ska jag då, jag gillar det som du säger, för då, att, ja, men då är det företaget som du anpassar efter ditt
precis.
Barn, inte tvärtom, ja. Liksom. Så ja, jag gillar den.
Och jag tror att det är så vi behöver göra mer. Att vi behöver titta, vad är det som är viktigt för mig? Och hur kan jag forma mitt liv kring det? Utifrån, återigen, de förutsättningarna som vi har. För det är alltid utifrån de förutsättningar som vi har. Och alla förutsättningar ser annorlunda ut.
Precis. Men för jag tänker det, att oavsett om vi jobbar på ett heltidsjobb så har vi alltid liksom kapacitet och möjlighet att välja. Vi har ju alltid valmöjligheter.
Ja, precis.
När det kommer till hur vi spenderar den tiden som vi faktiskt inte är på jobbet.
Precis. Och då behöver vi titta på det här. Okej, men vad är det som är det, vad är det jag vill? För vi tänker att vi borde hinna gymma. Och så ska vi fixa, vi ska ha det städat och fint hemma. Och vi ska ha tid med familjen. Och så ska vi ha tid med våra vänner. Och sen så kanske vi har lite sociala aktiviteter. Är allt det här verkligen viktigt för mig?
Och är det viktigt, för det kan ju vara så att allt är viktigt, men vilken ribba har jag?
Ja.
Måste det vara finstädat i alla hörn när jag bjuder hem gäster? Eller kan jag bjuda hem de här gästerna utan att städa innan? Eller liksom, vart sätter jag min ribba?
Ja, vad betyder gymma? Vad betyder träning för mig? Hur vill jag lägga upp det?
Precis. Ja.
Så där också, kom tillbaka till dig själv och titta på det.
Mm. Exakt.
Istället för de här borde. Du borde.
Bryt med borde.
Bryt med borde! Där har vi namnet på
avsnittet. Så bryter du med bordet och skapar ett liv. Ja, jag undrar, om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder.
Mm.
Vad skulle du då vilja förmedla? Antingen säga eller göra med dem?
Jag älskar den här frågan.
Du har hört den förut.
Har jag hört den förut? Jag lyssnar ju på den här podden Perspektiv som jag tycker är himla bra. Nej, men om jag fick 30 sekunder att prata med hela världen så skulle jag verkligen ställa frågan. Så vad har du så bråttom till? Vad har du så bråttom till? Vad är det du skyndar till? Och vad är det som är viktigt för dig egentligen? Om du skalar bort allt det här som du tänker att du borde göra. Alla förväntningar som du tror att alla människor har på dig. Vad är det som spelar roll då? Och hur kan du leva mer efter det?
Ja, så mumsig och kraftfull fråga. Ja, tusen tack för den här timmen och alla dina perspektiv, all den kunskap och ja, men allt det du har delat och inspirerat till idag. Jag vill ju självklart också höra vart lyssnarna kan få tag på dig, eller vart kan de nå dig bäst?
Man kan nå mig på Instagram, Mia Margareta med TH, eller via min hemsida, miamandersson.com.
Mm. Och jag vill också verkligen rekommendera att följa dig, om du inte redan gör det, eftersom att du också delar sjukt mycket bra tips, konkreta tips och perspektiv på din Instagram. Så
tack.
In och checka. Tack Mia.
Tack Madde.
Jag ser så mycket fram emot att få höra från dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i just dig. I den slutna Facebookgruppen för podden så möts vi för att prata vidare och lära oss av varandras perspektiv. Du är så välkommen och du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Vill du dyka djupare i mitt arbete så hittar du all information om aktuella kurser, workshops och coaching-erbjudanden på mofjard.com. Tack igen för att du är här med mig.